En intressant kombination för båda parter, det säger den amerikanske bilindustrianalytiken John Qualls till Ekot om Saab-GM-affären. GM behöver hjälp med att få in en fot på den så omtalade så kallade Yuppie-marknaden där företaget idag inte har någonting. Och Saab måste få hjälp med en större partner. Saabs försäljning på USA-marknaden har sjunkit så kraftigt att man närmar sig en kritisk punkt, säger Qualls. GM kan nu ge Saab storlek och kanske hjälp med distribution, produktion och automation. Egentligen, säger Qualls, hade Volvo passat GM ännu bättre, men de var väl inte till salu. Men Saab är en intressant och bra bil, säger han. Jag är positiv. General Motors var för ett par månader sedan ute efter brittiska Jaguar, men fick där se sig slagna av Ford. Det senaste utländska företag man köpte var Lotus i Storbritannien för något år sedan. Världens största företag letar med ljus och lykta efter strategiska samarbetspartners som kan hjälpa dem i framtiden. Nu blev det alltså Saab istället. Precis som de andra två stora amerikanska biltillverkarna Ford och Chrysler säljer GM dåligt idag, framförallt på USA-marknaden. GMs marknadsandel har dessutom sjunkit från nästan 50% 1980 till bara drygt 30% idag, och man planerar nu omfattande permitteringar för att minska lagren. Däremot har det vänt för GM i Europa efter många år av stora förluster. Sedan ett par år är det kraftigt uppåt där. General Motors står i begrepp att byta chef. De närmaste 2-3 åren kommer att bli mycket viktiga för jätteföretaget. Det är meningen att Saab ska vara en pusselbit för att öka GMs marknadsandel i USA igen. Lasse Bengtsson, New York.
I Litauen så drar man sig allt längre och längre bort från det kommunistiska styret genom Sovjet. Här är en rapport från den 17 december 1989.
En spektakulär demonstration genomfördes igår i Litauens huvudstad Vilnius. Tusentals människor hånade öppet Sovjetstaten och ledarna i Moskva. Och många demonstranter visade också sin ilska genom att kasta sina sovjetiska medaljer och förtjänsttecken i en stor hög på gatan. Just Litauen är annars den baltiska republik som nått längst i strävandet efter oberoende från den sovjetiska centralmakten. Och vid det litauiska kommunistpartiets extra kongress som inleds nu på tisdag så väntas dessutom ett beslut om att bryta med moderpartiet, kommunistpartiet i Moskva. Men litauernas längtan efter självbestämmande yttrar sig på fler sätt.
Politisk dockteater i Litauens huvudstad Vilnius börjar vid en tid mellan första och andra världskriget, när Litauen är en självständig stat och när man lever i en bekymmersfri och en romantisk tillvaro. Men i övre våningen finns några dystra figurer. Det föreställer ledarna i Kreml. Här smits en mörk framtid för letterna. Stalin och Hitler delar upp Östeuropa. Marionettregimen tar makten och slaveriet börjar. Men idag är situationen betydligt ljusare. Litauen har hittills gått i spetsen för den baltiska frigörelsen. Men så skiljer sig också Litauens befolkningsstatistik från Estland och Lettland. Hela 80% av invånarna är litauer och bara 7% är inflyttade ryssar. Kommunistpartiets medlemmar har också tagit aktiv del i folkfrontens arbete som här kallas Lösa Jordis. Utanför kommunistpartiets centralkommittébyggnad lyder slagordet Litauen utan suveränitet är Litauen utan framtid.
What is common between Uzbek and Estonia? Much less so. If the Soviet Union would try to stay the same way as it is now, it is doomed. No doubt about it. The only way is real change to become a confederation of the free independent states and free market.
Censuren har avskaffats. Kyrkorna har öppnats. Det är perestrojka och glasnost i Moskva som möjliggör den nya öppenheten i Litauen. I det satiriska dockspelet visas Brezhnevs stagnationsperiod och hur Gorbachev tar vid. Det är han som finns längst upp till vänster, men människorna ropar efter mycket mer. Förnyelseprocessen går mycket snabbt i Litauen. För en dryg vecka sedan införde man som första delrepublik ett flerpartisystem. Litauens högsta sovjet har också tillsatt en kommitté som just nu utreder om det är möjligt att bilda en fri stat. Kommittén ska bland annat ta ställning till en eventuell folkomröstning i självständighetsfrågan. Nästa steg väntas bli att det litauiska kommunistpartiet vid sin kongress kommer att fatta beslut om att bryta med Moskva, trots att Gorbachev varnat för att det kan betyda tragiska konsekvenser för Litauen.
Nes jeigu partija taps suvereni, tai Maskva neteks bet kokios įtakos Lietuvai. Ir partijos suverenumas tai reiškia.
Men hur kommer då frihetskampen att sluta? Ja, dock teatern är pessimistisk och tror att hela Sovjetunionen kommer att bryta samman.
Den 17 december 1989, Panama. Här är oroligheter och kan det vara upptakten till något?
En amerikansk officer dödades natten till idag av panamansk militär. Skottlossning har förekommit in till Panamas militärhögkvarter och vid Panamakanalen som förvaltas gemensamt av USA och Panama. De panamanska och amerikanska trupperna har försatts i högsta beredskap och ett spänt lugn rapporteras nu råda i Panama City.
Den 18 december 1989.
Klockan är 11.
Det blir ekonyheter och vi får just veta att Rumänien stängt alla sina gränsövergångar till Jugoslavien.
Ja, det har skett efter de demonstrationer som förekom igår i den rumänska universitetsstaden Timisoara, där polis drabbade samman med demonstranter. De hade samlats efter hot om att en press som kämpar för mänskliga rättigheter skulle gripas. Ögonvittnen säger att militären bland annat satte in helikoptrar och soldater med bajonetter på gevären hade setts gå till anfall mot demonstranterna. Enligt en uppgift är jugoslaver en av flera befolkningsgrupper i Timisoara som bekämpar den rumänska regimen.
Dagens Eko måndag. Rumänien har stängt sina gränser. Nu kommer uppgifter om att demonstrationerna igår krävde 400 människors liv. De våldsamma demonstrationerna igår i den rumänska staden Timisoara kan ha krävt uppemot 400 dödsoffer. Det hävdar en tysk-rumänsk författare, rapporterar vår Östeuropa-korrespondent.
Oroligheterna i den rumänska staden Timisoara tycks ha varit betydligt mer omfattande än vad som tidigare kommit fram. De kan också ha fått en långt mer tragisk utgång än vad som först var känt. En tysk-rumänsk författare som själv kommer från Timisoara har för en västtysk radiostation berättat att ögonvittnen talat om flera hundra dödsoffer. Det är uppgifter som tills vidare inte kan bekräftas. Timisoara är nu en helt stängd stad, omringad av militär. Enligt Ungerns regeringschef Miklós Németh har hela den rumänska armén försatts i höjd beredskap. Németh har vid en presskonferens i Budapest också sagt att han fått obekräftade rapporter om protestdemonstrationer i andra rumänska städer. Hur läget verkligen är just nu vet ingen utanför Rumänien. Gränserna mot Ungern och Jugoslavien har stängts. Men mer detaljer om vad som har hänt kommer ändå fram efterhand. Enligt de senaste uppgifterna ska demonstrationerna i Timisoara ha börjat redan i fredags som protest mot arresteringen av en oppositionell präst. De kulminerade sedan i söndags då tiotusentals människor gick ut på gatorna, brände porträtt och böcker av den rumänske ledaren Nicolae Ceausescu och ropade regimfientliga slagord. Myndigheterna svarar med att sätta in polis och militär med pansarfordon och helikoptrar. Säkerhetsstyrkorna sköt rakt in i folkmassan, säger ögonvittnen. Göran Skånsberg, Wien.
Och med i studion är nu Bo Karlström som tillsammans med Göran Skånsberg gjorde en reportageresa i Rumänien för några månader sedan. Och kan de här demonstrationerna vara ett tecken på att den östeuropeiska perestrojkan nu också är på väg att nå Rumänien?
Ja, det här kan naturligtvis vara inledningen på någonting, men tyvärr får vi nog räkna med att det här kommer i Rumänien att ta andra vägar och följa ett annat mönster än vad vi har vant oss vid. Skillnaden mellan Rumänien och de andra östeuropeiska länderna, Östtyskland, Tjeckoslovakien och Bulgarien, är att där satte den gamla regimen aldrig in något våld mot demonstranterna. Visserligen så var det väl nära, sägs det, i Östtyskland, och det gjordes ett försök i början också i Tjeckoslovakien. Men i Rumänien så har ju uppenbarligen landets ledare Nicolae Ceaușescu bestämt sig för att med alla medel stoppa alla försök till uppror. Han har ju satt in både militär och polis, och tydligen har det till och med krävts hundratals dödsoffer. Han har stängt gränserna. I de andra länderna gjorde man ju tvärtom. Men det här gör ju att risken i Rumänien, det är en upprepning av den så kallade kinesiska lösningen, det vill säga vad som hände i Peking på Himmelska fridens torg i juni skulle kunna hända i Rumänien.
Men är Ceaușescu själv den enda förklaringen till att förändringarna dröjer, eller finns det några andra orsaker till att det går så trögt i Rumänien?
Ja, man kan säga att han är orsaken på sätt och vis, eftersom vad man har är ett totalt förtryck. Det finns heller ingen organiserad opposition som är en följd av det här förtrycket. Ceaușescu har hela maktapparaten i sin hand, polisen och militären och inte minst den här väldigt fruktade hemliga polisen. Till ett exempel är att om man ser någon som talar med en utlänning, så ska det omedelbart anmälas för polisen. På det sättet lever folk. Så det finns ju en väldigt utbredd rädsla. Det finns ett angivarsystem som gör att ingen vågar lita på någon annan. Och oppositionen, i den mån den finns, den har antingen lämnat landet eller sitter i husarrest eller i fängelse eller har försvunnit på ett eller annat sätt, eftersom alla yttringar till motstånd slås ner. Människorna är rädda, och dessutom så lider man av en väldigt allvarlig brist på både mat, varor och energi. Och man brukar säga om folket i Rumänien att de varken orkar eller har tid att revoltera. All kraft går åt till att överleva.
Men hur länge kan Ceaușescu behålla sitt järngrepp och stoppa reformer och demokratiska förändringar med hjälp av säkerhetspolisen och förtryck?
Ja, han har ju hela den här maktapparaten. Han är omgiven av trogna medarbetare, inte minst släktingar. Hans egen hustru Elena spelar ju en väldigt stor roll till exempel. Och det gör att det finns ingen, så vitt man vet i alla fall, opposition i toppen, så att säga, som skulle kunna störta honom eller ta över makten. Och mitt i allt det här har han ju nu själv rest till Iran, vilket ju tyder på att han inte tar det här så allvarligt. Men han har då, vilket kanske är ett tecken, lämnat hustrun kvar, så hon håller väl greppet medan han är borta. Han har isolerat Rumänien, han bryr sig inte om vad andra säger, inte, framförallt inte vad som sägs i Moskva. Vad man sa i Rumänien bara för några månader sedan då, innan förändringarna hade börjat på allvar i resten av Östeuropa, var att Rumänien är väl det enda land där man skulle välkomna sovjetiska stridsvagnar som en befriare. Det är ju också så att tålamodet hos folket är väl väldigt hårt prövat. Det skulle väl möjligen kunna...
Men är han inte utsatt för ett väldigt tryck från övriga Östeuropa? Och, ja, du sa Sovjetunionen själv.
Jo, men han tar ingen hänsyn till det. Han bryr sig inte om det. Rumänien sköter sig självt, och det är han väldigt stolt över. Han talar ju ofta om det. Man har lyckats betala hela sin utlandsskuld. Visst har folk fått lida för detta, men han bryr sig helt enkelt inte om vad andra säger. Han inte tänker göra det heller.
Vilken betydelse kan det få att Rumänien nu har stängt gränserna mot Jugoslavien och Ungern?
Ja, betydelsen är väl egentligen det att man isolerar landet ytterligare. Men inga kommer in som kan bevittna vad som händer, även om vi nu ser framför oss något slags kinesiskt mönster här. Och dessutom så minskar ju inflytandet och nyhetsströmmen utifrån om inga människor släpps in i landet. Så har det ju varit länge i och för sig, att det har varit väldigt godtyckligt vilka som släpps in eller inte. Det avgörs vid gränsen, det gäller inte minst journalister. Men nu är det ju väldigt svårt att, det har vi fått lära oss, att spekulera i vad som ska hända i Östeuropa och vad som händer i Östeuropa. Men när det gäller Rumänien så tror jag att man ändå tyvärr måste säga att han har bestämt sig för att hålla sig kvar vid makten, precis som han gjorde i Kina. Så att utvecklingen där, i varje fall på kort sikt, lär knappast bli positiv, snarare kanske då tragisk.
Vi får följa vad som händer. Tack, Bo Karlström.
December 1989, Västtyskland.
Så vidare till den tysk-tyska frågan. Den förre västtyske förbundskanslern Willy Brandt har idag hållit ett uppmärksammat tal. Där riktade han en allvarlig maning till stormakterna om att inte med allt för många diplomatiska processer försöka förhala närmandet mellan de tyska staterna. Detta skulle kunna skapa farliga reaktioner, sa han i sitt tal som han höll vid det socialdemokratiska partiets kongress i Västberlin.
Ich kann nicht dazu raten, den Deutschen bei ungenügender Berücksichtigung des Generationenwandels den Eindruck zu vermitteln.
Det är inte tillrådligt, sa Brandt, att över huvudet på tyskarna göra upp om saker som angår dem. I synnerhet som det nu sker en generationsväxling. Vid övergången till 90-talet duger det inte längre att tala i kategorier som segrare och besegrade. Brandt uppmanade också de så kallade segrarmakterna att vara mycket försiktiga i sitt sätt att använda de befogenheter som de har i de tyska staterna. Brandts tal innebär en total nyhet i västtysk politik. På det här kritiska sättet har ingen ledande politiker i Förbundsrepubliken tidigare talat med adress till Västtysklands allierade. Och Brandt trodde vara en av de få som kan göra det med sin bakgrund som landsflyktig motståndsman mot nazismen och sin ledande roll när det gäller att forma avspänningspolitiken mot Östeuropa. Nu, sa Brandt, tycks en del statsmän ute i världen göra det svårt för sig när det verkar finnas möjlighet att de kan komma behöva infria vad deras företrädare satte på pränt, det vill säga stödet åt tysk enhet. Men, sa Brandt, utsätt inte tyskarna i övermått för era diplomatiska finesser. Det skulle kunna belasta den politiska scenen med nationalistiska reaktioner. Samtidigt slog Willy Brandt fast att tyskarna klart måste garantera att Polen aldrig ska behöva utsättas för tyska krav på nya gränser. Våra inre problem, sa han, de klarar vi utan råd utifrån. Men vår ställning i Europa och världen, den råder vi inte själva över. Västtyska socialdemokraternas partikongress koncentrerades under den första dagen helt på Tysklands frågan. Mycket kraftigt markerades det också att de västtyska socialdemokraternas enda partner i DDR är det nya socialdemokratiska partiet där. I kväll antar också kongressen ett handlingsprogram för förbindelserna mellan Västtyskland och DDR. Ett program som konkret på en del punkter går längre i Tysklands politiken än vad förbundskansler Kohl gör i sitt program. Bland annat föreslås den forna huvudstaden Berlin bli säte för de förbundsstatliga organ som socialdemokraterna vill ha. Med den här kongressen vill också det stora oppositionspartiet i Västtyskland visa att det inte tänker komma på efterkälken inför nästa års val i både DDR och Västtyskland. Val som av allt att döma kommer att helt domineras av den tyska frågan. Jan-Olof Pettersson, Västberlin.
Den 19 december, och vi håller oss kvar i Västberlin.
Har Väst- och Östtysklands regeringschefer Helmut Kohl och Hans Modrow möts i Dresden. Och efter mötet kunde Hans Modrow meddela ett historiskt beslut.
Jag möchte diese Gelegenheit nutzen und auch mitteilen, dass der Bundeskanzler und ich darüber einig sind, dass wir das Brandenburger Tor durch einen Fußgängerübergang.
Jag vill utnyttja tillfället, sa Hans Modrow, till att meddela att förbundskanslern och jag är överens om att öppna Brandenburger Tor för fotgängare redan före jul. Hans Modrow och Helmut Kohl ska själva närvara vid öppnandet av Brandenburger Tor. De får då sällskap av borgmästarna i både Öst- och Västberlin. På julafton släpps också resandet mellan de båda tyska staterna helt fritt för deras invånare. Det här är de båda konkretaste resultaten av mötet mellan regeringscheferna i Öst- och Västtyskland och också de båda reformer som berör invånarna i de två staterna djupast. Vid sidan av detta har Kohl och Modrow kommit överens om ett nytt toppmöte i Förbundsrepubliken i slutet av januari eller i början av februari. Modrow sa vid presskonferensen att det viktigaste som världen nu väntar av de båda tyska staterna är sans och förnuft. Han sa också att mötet är ett bidrag till fredlig samexistens i Europa. I sina avslutningsord underströk både Kohl och Modrow att vad de båda Tyskland nu inleder är en fördragsgemenskap. Därmed är frågan om återförening tills vidare avförd från dagordningen. Men utanför kulturpalatset i Dresden där presskonferensen hölls tågade genast tusentalet ungdomar iväg svängandes den västtyska fanan. Deras skrik på återförening genljuder fortfarande i Dresdens krigshärjade centrum. Reinhard Krause i Dresden.
Situationen i Rumänien den 19 december 1989.
Ja, Rumänien är nu praktiskt taget helt isolerat från omvärlden. Alla landets gränser är stängda och bara en begränsad genomfartstrafik tillåts. Det finns uppgifter om att skottlossning ska ha förekommit även idag i staden Timisoara där revolten mot landets diktator Ceausescu började i lördags. Uppgifter om hundratals döda kommer nu också från flera håll. Och oron tycks sprida sig till huvudstaden Bukarest.
Tungt beväpnad militär patrullerar nu gatorna i Bukarest. Fyra och fyra i bredd går soldater med skjutklara automatvapen och stämningen i den rumänska huvudstaden är spänd. Det uppges att studenter i Bukarest mycket försiktigt antytt sympati för de upproriska demonstranterna i staden Timisoara och att myndigheterna nu med hotfulla styrkedemonstrationer försöker hindra att oroligheterna sprids. Det här uppgav idag den jugoslaviska nyhetsbyrån Tanjugs korrespondent i Bukarest i en rapport till Riksradions jugoslaviska redaktion.
Predpostavlja se da su ove patrole naoružane jer su se navodno i bukureštanski studenti solidarisali sa mladima u Temišvaru.
En orsak till den höjda beredskapen i Bukarest sägs vara att i söndags kväll, samtidigt som stridigheterna pågick som värst i Timisoara, upptäcktes ett poppelträd prytt med päron i ett studentområde i Bukarest. En symbolisk handling som allvarligt har oroat myndigheterna. För att förstå symboliken i handlingen måste man känna till det tal Rumäniens ledare Nicolae Ceausescu nyligen höll med anledning av den senaste utvecklingen i Östeuropa. Ceausescu sa då i en ironisk liknelse att de förändringar det reaktionära Västeuropa önskar också i Rumänien inte kommer förrän pilträden bär druvklasar och det växer päron på poppelträden. Vem som hängt päronen i poppeln i Bukarest studentkvarter har inte avslöjats, men sedan dess bevakas studenternas bostadshus av beväpnad militär.
Den här rapporten från den jugoslaviska korrespondenten i Bukarest visar hur spänt läget är och hur orolig ledningen är över att revolten mot Rumäniens ledare Nicolae Ceausescu ska spridas över landet och till huvudstaden. Det har idag också från flera källor uppgivits att skottlossning förekommit idag på morgonen i den rumänska staden Timișoara där upproret började i lördags. Allt fler av varandra oberoende källor bekräftar nu också att flera hundra dödsoffer kan ha krävts när militär och polis i söndags ingrep mot tiotusentals demonstranter i Timișoara. Ögonvittnen som kommer till Ungern berättar nu om hur militären sköt rakt in i folkmassan i Timișoara i söndags och hur de sedan jagade folk från hus till hus. Ett vittne berättar att det inte bara var reguljära trupper som ingrep mot demonstranterna. Han såg också civila med armbindlar och automatvapen. Folkmassan besköts också från helikoptrar. Hundratals människor ligger svårt skadade på sjukhusen i Timișoara och enligt en ung man som har släktingar som arbetar på ett av sjukhusen hade 250 människor dött av sina skador på ett enda sjukhus. Visade sig att de här uppgifterna stämmer så har en massaker på civila ägt rum som motsvaras av vad som hände på Himmelska fridens torg i Peking i juni när Kinas ledare, liksom nu Rumäniens Ceausescu, beslöt att demonstrationerna skulle slås ner med våld. Det blir nog allt svårare att få veta vad som händer i Rumänien. Landet är helt avstängt. Gränserna mot alla grannländer, även Sovjetunionen, är stängda. Bara transittrafik tillåts. Alla bilar och tåg stoppas och flygplatsen i Bukarest är omringad av militär med stridsvagnar. Plan med turister vägras att landa och passagerare avvisas direkt på flygplatsen. Rumäniens ledare Nicolae Ceausescu själv är i Iran och tycks inte oroa sig för utvecklingen hemma. Hans hustru Elena leder landet under hans bortovaro. Det är tydligt att Ceausescu bestämt sig för att med alla medel slå ner allt motstånd och stoppa alla försök till demonstrationer mot hans diktatur. Ceausescu har motsatt sig alla tankar på reformer och har fördömt den demokratiska utvecklingen i andra östeuropeiska länder. Han styr sitt land med en brutal maktapparat med polis, militär och den fruktade hemliga polisen och ett genomfört angivarsystem. Vad som nu händer, om det är början till slutet på Ceausescus diktatur, vet ännu ingen. Men han lär inte lämna ifrån sig makten frivilligt. Risken för fortsatta blodiga sammanstötningar är stor om demonstrationerna skulle fortsätta.
Bo Karlström och Kerstin Brostrand var reportrar. Och vi har en kommentar från svenska ambassaden i Rumänien, Ann-Marie Johansson.
Ja, svenska ambassaden i Bukarest avråder skandinaver från att försöka resa till Rumänien. Turister släpps inte in i landet längre. Enbart affärsresande och diplomater får passera gränsen, det säger ambassadrådet Peter Lindgren.
Den 20 december 1989.
Det kommer nya uppgifter som stödjer gårdagens rapporter om döda och sårade i den rumänska staden Timisoara. Men uppgifterna är fortfarande osäkra. Här är vår Östeuropa-korrespondent.
Befolkningen i Timisoara ber omvärlden om hjälp. Livsmedelsaffärerna är stängda. Stans invånare hotas av hungersnöd. Det sa igår en läkare i Timisoara på telefon till den katolska nyhetsbyrån Katt Press i Wien. Läkaren bekräftade uppgifterna att 400 människor skulle ha dödats under oroligheterna i veckoslutet. Han befarade till och med att antalet dödsoffer kunde vara betydligt högre. Enligt den jugoslaviska nyhetsbyrån Tanjug kan det röra sig om så många som ett par tusen. Samtidigt har det kommit allt fler konkreta ögonvittnesskildringar av hur det gick till då polis och militär urskillningslöst sköt mot demonstranterna i Timisoara. Skildringar som till stor del förefaller samstämmiga. Ett vittne som just nu befinner sig i Österrike och har intervjuats av radion där säger att militären uppmanade folkmassan att dra sig tillbaka. Annars måste de skjuta, sa de, för det är order uppifrån. Demonstranterna vägrade vika undan och vädjade istället till soldaterna att ansluta sig till dem. De kunde inte tänka sig att soldaterna verkligen skulle skjuta på dem. Men det dröjde bara några sekunder innan det skedde. Soldaterna sköt för fullt, rakt in i folkmassan, berättar vittnet. Liknande uppgifter har lämnats av en grekisk student sedan han kommit över gränsen till Jugoslavien. Han berättade att många barn hade dödats i Timisoara. De hade gått i första leden av demonstrationen och ingen hade trott att soldaterna skulle skjuta på barn. Göran Skånsberg, Budapest.
USA anser sig ha säkra informationer om att en massaker på civila har ägt rum i den rumänska staden Timisoara. Det säger en anonym amerikansk regeringstjänsteman till nyhetsbyrån Reuters. USA har inte tillräckligt detaljerade uppgifter för att uppskatta antalet döda, men det är definitivt tillräckligt många för att man ska kunna tala om massaker, hävdar regeringstjänstemannen.
December 1989. Panama.
Ja, tidigt i morse svensk tid anföll alltså trupper från USA den centralamerikanska staten Panama. USAs motivering till invasionen är att landets ledare general Noriega ska gripas och att den viktiga Panamakanalen ska skyddas. Trupperna anföll huvudstaden Panama City, men enligt vissa uppgifter också landets näst största stad Colón och flera mindre städer. Danmarks konsul i Panama, svensken Sven Fahlgren, befinner sig nära striderna i Panama City.
För det första så hör man att artillerielden är fortfarande då och då. Och nu börjar det bli ljust här. Så att nu får vi väl se vad som har hänt under natten.
Kan du...
det är, generalen är ju fortfarande vid liv efter vad som har rapporterats, och han dirigerar slaget, så att säga, men från okänd ort. Man vet inte var han finns. Man antar att han inte finns i Panama City längre.
Nu när det börjar ljusna, kan du se något av striderna?
Nej, det gör jag faktiskt inte från min vistelse här. Det gör jag inte. Det är, man ser på avstånd där om det område där militärhögkvarteret ligger, men det syns ingen skada eller så just nu inte. Men det lär ju ska vara helt förstört, enligt vad som har rapporterats.
Vad märker du av striderna just nu?
Ja, det är bara, det hörs bara kanonad i på avstånd här.
Verkar det ha avtagit?
Har det gjort. Jag skulle vilja säga att mellan klockan 4 i morse och fram till nu så har det varit väldigt lugnt. Det har inte hörts speciellt mycket. Men det har rapporterats några andra saker, bland annat att kanalen är stängd för första gången på 75 år. Och i kanalzonen här så är ju allting stängt av skolor och folk går till arbete och sådär. Sedan har man rapporterat ett 50-tal döda, mest civila, och ett hundratal sårade. En amerikansk soldat är död.
Vad vet du om svenskarna i Panama?
Efter vad jag vet så är de välbehållna. Jag har talat under natten här och morgontimmarna med en del av dem, och det finns ingen anledning att tro att det skulle vara någon som har varit i farozonen.
Det var Danmarks konsul i Panama City, svensken Sven Fahlgren, intervjuad av Claes Lundqvist. Och i USA förbereder nu president George Bush ett tv-tal till nationen där han förväntas förklara de amerikanska truppernas invasion. Och som vi hörde här nyss så har vi fått rapporter om att den för USA mycket viktiga Panamakanalen nu har stängts av USA. Här i New York.
Hur framgångsrik är egentligen den amerikanska aktionen i Panama? Det är den stora frågan i USA nu 5,5 timme efter att den inleddes. Strider pågår i huvudstaden, men som det verkar i mindre omfattning nu. Men det finns inga uppgifter om att general Manuel Noriega skulle vara gripen. Enligt många uppgifter leder han tvärtom sina lojala trupper i motståndet. Vi hoppas på ytterligare informationer om en halvtimme när president Bush alltså ska tala till den amerikanska nationen från Vita huset. Därefter ska Pentagon komma med informationer om den militära insatsen, möjligen hur omfattande den är och hur många som dödats och sårats. Allt det är mycket oklart ännu. Att gripa general Noriega för att ställa honom inför rätta för narkotikabrott i USA är alltså ett av huvudskälen för den amerikanska invasionen i Panama. De andra skälen är att skydda Panamakanalen och amerikanska intressen i Panama och återinföra demokrati i landet. USA har för övrigt redan erkänt den nye presidenten, oppositionsmannen Guillermo Endara, som svors in i natt. Men det är mycket osäkert om Endara har någon som helst reell makt i det här skedet. USA har drygt 12 000 soldater i Panama. Igår flögs förstärkning in, framförallt så kallat lätt infanteri, från baserna Fort Ord i Kalifornien och Fort Bragg i North Carolina. President Bush talesman Martin Fitzwater sa i morse att det inte finns någon tidsplan för den amerikanska aktionen. Den pågår så länge det är nödvändigt, sa han. Vi skulle inte genomföra en operation som inte hade stora utsikter att lyckas, sa Fitzwater. USA:s invasion är överraskande och president George Bush största och kontroversiellaste beslut under sitt knappa år som president. Han har ju hela tiden betraktats som mycket försiktig. Det som utlöste nattens aktion var att Panamas nationalförsamling i förra veckan förklarade att krig rådde med USA och att en amerikansk soldat dödades av panamanska soldater i söndags. Dessutom hade USA, enligt tv-bolaget ABC, fått uppgifter om att general Noriega hade tänkt låta stänga Panamakanalen idag och ta amerikaner som gisslan. Hur mycket som ligger i de uppgifterna är oklart. Panamakanalen har, som vi hörde för övrigt alldeles nyss, stängts av den amerikanske kanaladministratören för första gången i dess 75-åriga historia. President Bush informerade i natt själv allierade och latinamerikanska ledare om aktionen. Mikhail Gorbachev informerades också, men Sovjetunionen har redan fördömt aktionen och krävt att den ska upphöra. Nicaragua har också fördömt den och krävt att FN:s säkerhetsråd inkallas om några timmar. I USA får president Bush så här långt stöd för den militära invasionen i Panama. Man kan utgå från att det stödet är betydligt starkare om aktionen är framgångsrik, vilket man alltså ännu inte vet. Lasse Bengtsson, New York.
Den amerikanska operationen i Panama kan slå tillbaka mot USA:s president George Bush. Han tar en stor politisk risk. Samtidigt som Sovjetunionen försöker avveckla sina engagemang i tredje världen och när Moskva uppmuntrar demokratiseringen och frigörelsen i Östeuropa under mottot att de enskilda länderna själva ska bestämma över sin framtid och sin politiska tillhörighet, så ingriper alltså USA militärt i ett självständigt suveränt land. Officiellt säger man visserligen att hela aktionen är till för att skydda amerikanska liv och för att gripa general Noriega för att han ska ställas inför rätta i USA för narkotikasmuggling. Sovjetunionen har redan fördömt det amerikanska ingripandet och uppmanat USA att dra tillbaka sina trupper och avbryta hela aktionen. Moskva säger att USA bryter mot FN:s stadga och att USA:s invasion av ett självständigt lands territorium orsakat djup oro i Sovjetunionen. Det finns ingen anledning att tro att Sovjetunionen kommer att ingripa eller ens uppmuntra till exempel Nicaragua att sända trupper till Noriegas hjälp. Nicaraguas ledare Manuel Ortega har talat om att skicka frivilliga till Panama. Vid toppmötet på Malta stod det helt klart att när det gäller Centralamerika så finns det motsättningar mellan de båda supermakterna, men inte så att det kan leda till någon verklig konflikt. Det viktigaste för president Bush nu är att operationen går snabbt, att så lite liv som möjligt offras och att operationen lyckas. Drar det ut på tiden kan Bush få hemmaopinionen emot sig, och skulle amerikanska liv i någon större omfattning krävas, dessutom dagarna före jul, så riskerar Bush att man kan börja tala om ett nytt Vietnam. En fråga är också vilken trovärdighet en regering i Panama, mer eller mindre tillsatt av USA, kan få. I samma ögonblick som USAs trupper öppnade eld så utropade oppositionsledaren Endara sig till Panamas nya president. Endara ledde valet i maj, men valet ogiltigt förklarades av Noriega. Nu har Endara alltså utropats till president, bokstavligen med hjälp av amerikanska vapen. Även om Noriegas rykte inte är det bästa vare sig i västvärlden eller i stora delar av Latinamerika, och även om han skulle vara skyldig till både valfusk och narkotikatrafik, så har han stöd från till exempel Nicaragua och Kuba och en stor del av sina landsmän. Och nu kan stödet för Noriega säkert öka i Latinamerika. Noriega har framgångsrikt spelat på just motståndet mot USAs inblandning i Panamas inre angelägenheter. I förlängningen gäller konflikten med USA den viktiga Panamakanalen, som USA enligt ett avtal ska återlämna till Panama vid sekelskiftet. Något som Washington inte kan tänka sig med Noriega vid makten. Drar striderna i Panama ut på tiden och general Noriega själv kan leda sin armé mot amerikanerna med amerikanska förluster i människoliv som resultat, så kan hela aktionen slå tillbaka på president Bush både internationellt och hemma i USA.
Kommentar Bo Karlström. USAs regering har, som vi har hört nu, en rad motiveringar för sin aktion i Panama. Men kan den försvaras folkrättsligt? Vi har frågat folkrättsexperten, docent Göran Melander vid Lunds universitet.
Ja, det försvar som jag kan tänka mig att de amerikanska myndigheterna idag skulle föra fram, det är ju det faktum att Panama har förklarat USA krig, eller i vart fall konstaterat att krigstillstånd råder mellan Panama och USA, och det kan naturligtvis i viss utsträckning förändra situationen.
Nu finns det ju väldigt många amerikanska medborgare i kanalzonen, och Washington menar att deras liv var i fara. Skulle inte det kunna också motivera ett ingripande av det här slaget?
Ja, det här är en amerikansk uppfattning. USA har vid åtskilliga tillfällen just hävdat att så fort amerikanska liv är i fara så skulle man ha rätt att intervenera. Men det där är en uppfattning som knappast står i överensstämmelse med folkrätten. Man har i åtskilliga andra tillfällen reagerat just mot den här amerikanska uppfattningen och hävdat att det här är alltså folkrättsstridigt. Och att det exempelvis står i strid med FN-stadgan. Vad man ska göra är naturligtvis att hänvända sig till FNs säkerhetsråd.
Den amerikanska attacken på ön Grenada i början av 80-talet, är det en parallell med vad som händer nu?
Ja, delvis är det en parallell. När det gäller Grenada-fallet så kritiserades just den amerikanska regeringen för att man på detta sätt ensidigt ingrep och inte hänvände sig till Förenta nationerna. Men å andra sidan så finns ju här den skillnaden i vart fall att Grenada hade ju inte på något sätt förklarat USA krig. Och det är klart att den här panamanska krigsförklaringen måste naturligtvis, eller den har naturligtvis utnyttjats av den amerikanska regeringen i det här sammanhanget. Och där finns det alltså en viss skillnad mellan Grenada-fallet och Panama-fallet.
Men bara det faktum att generalen Noriega är en efterlyst narkotikabrottsling och att han åsidosatt demokratiska val räcker alltså inte för att ett annat land ska kunna gå in och kasta honom i sadeln?
Nej, definitivt inte. Det finns verkligen ingen grund, inte någon folkrättslig grund i vart fall, för att på det sättet intervenera som den amerikanska regeringen uppenbarligen gjort i det här fallet.
Men sammantaget så är det inte otroligt att USA kommer att på folkrättsliga grunder fördömas för det här.
Det kan jag mycket väl tänka mig att man kommer att göra. Man borde alltså ha vänt sig till FNs säkerhetsråd även i det här fallet. Det är nog ingen tvekan om. Jag kan tänka mig att det blir en ganska stark folkrättslig reaktion mot den amerikanska regeringens agerande.
Folkrättsexperten docent Göran Melander, intervjuad av Åke Wiklund. Där lämnar vi för ögonblicket rapporteringen om USAs invasion i Panama.
Men här är några timmar senare på dagen den 20 december och vi fortsätter alltså med Panama.
Det amerikanska tv-bolaget CNN rapporterar att striderna i Panama City fortsätter och har intensifierats. Omkring 50 dödsoffer ska ha krävts, flera av dem civila. Den statliga radion i Panama ska ha rapporterat att panamansk militär håller 41 amerikaner som gisslan. Och det har också kommit uppgifter om strider på andra håll i Panama, bland annat i staden Colón.
Och för en knapp timme sedan framträdde USAs president George Bush i TV med ett tal till nationen och till oss andra.
Fellow citizens, last night I ordered US military forces to Panama. no president takes such action lightly. This morning, I want to tell you what I did and why I did it. For nearly 2 years, the United States, the nations of Latin America and the Caribbean.
En mycket allvarlig George Bush talade till nationen från Vita husets ovala rum. Han förklarade att USA genomför sin militära insats för att försvara demokratin i Panama och för att det fanns en omedelbar fara för de 35 000 amerikanerna i landet. Alla andra möjligheter var stängda, sa Bush, som sa att de amerikanska styrkorna ska dra sig tillbaka så snabbt det är möjligt att göra det. Om det militära läget sa presidenten att det mesta motståndet från Panamas styrkor var brutet, men att strider pågår. En del amerikaner och oskyldiga panamaner har dödats. General Noriega gömmer sig, sa Bush. Vid en presskonferens som just nu pågår sa försvarsminister Dick Cheney att Noriega inte längre är maximal ledare. Han är en flykting, sa försvarsministern. President Bush sa vidare i sitt tv-tal att USA har lyft de ekonomiska sanktionerna mot Panama. En ny president, oppositionsledaren Guillermo Endara, är ju utsedd och USA har erkänt honom redan, även om det fortfarande är oklart vilken makt han har. USA betonar alltså att man genomför den här omfattande militära aktionen i Panama sedan alla ansträngningar, diplomatiska och andra, misslyckats under 2 års tid. Den amerikanske överbefälhavaren Colin Powell redogör just nu för det militära läget så mycket han nu kan avslöja. Det tycks som om operationen så här långt går som USA planerat den, även om general Noriega alltså fortfarande är på fri fot. Lasse Bengtsson, New York.
Under dagen har vi varit i kontakt med flera personer i Panama som kan berätta om läget i landet. En av dem är industri- och handelsministern i Noriegas regering, Elmo Martinez Blanco. Vi har intervjuat honom tidigare idag och för några minuter sedan var vi i kontakt med honom igen.
Det är mycket enkelt. USA vill inte lämna Panama. USA vill stanna här i landet med sina trupper och vi säger stopp till detta. Vi har sagt att det finns en avtal som de måste respektera. De vill ändra på det så att vi kan följsam säga ja till deras önskemål att stanna längre tid till år kanske 2025. Och vi säger nej, det räcker till år 2000.
Och så Rumänien den 20 december 1989.
Trots den brutala behandlingen av demonstranter i västra Rumänien som vi rapporterat om de senaste dagarna så fortsätter av allt att döma protesterna mot regimen i landet. Och diktatorn själv, Nicolae Ceaușescu, har lovat att hålla ett tal till nationen sedan han för några timmar sedan återvände till Bukarest från ett statsbesök i Iran.
Ja, radion avbröt för bara någon timma sedan sina ordinarie sändningar för att annonsera presidentens tal till nationen. Tidigare på eftermiddagen möttes han på flygplatsen av sin hustru Lena, medlemmar i politbyrån och barn som gav den rumänske diktatorn blommor. Och i Bukarest märks än så länge det begynnande upproret endast av att gatorna patrulleras av unga värnpliktiga och tungt beväpnad säkerhetspolis. Men flera rapporter under dagen kommer med samma besked. Protesterna fortsätter i västra Rumänien i städer som Timisoara, Brasov och Arad. Och för bara en stund sedan meddelade den jugoslaviska nyhetsbyrån Tanjug att 50 000 människor demonstrerat i staden Timisoara tidigare idag. Verk av Ceaușescu bränns, folk ropar slagord och låter sig uppenbarligen inte avskräckas av blodbadet i helgen. Obekräftade uppgifter talar även om demonstrationer på andra håll i Rumänien, exempelvis om demonstrationer i staden Iași, 10 mil norr om Bukarest. Dödssiffrorna från lördagens och söndagens sammandrabbningar mellan polis och demonstranter varierar mellan 200 och upp till 2000 döda. Under dagen spelade ungersk radio upp ett band som uppgavs vara inspelat i staden Timisoara under helgen. Där hördes först slagord om som ned med brottslingarna, vi tänker inte att tiga. Och innan slagorden dränktes i ljudet från automateld och pansarvagnar som uppenbarligen sköt rakt in i folkmassan. Reaktionerna från omvärlden har hittills varit försiktiga, sannolikt beroende på det oklara informationsläget. Japan har levererat en diplomatisk protest, östtyska parlamentet fördömde blodbadet, påven Johannes Paulus likaså, och i ett gemensamt uttalande från de 16 NATO-länderna förklaras att den rumänska regimens brutala våld visar att regimen saknar folkets stöd. Den sovjetiske utrikesministern Edvard Shevardnadze sa att han kände olust över det inträffade.
Claes Lögren rapporterade om utvecklingen i Rumänien.
December 1989, Litauen.
Och så ska vi få en rapport från vår korrespondent i Moskva som berättar att Litauens kommunistparti nu har brutit med Moskva.
Litauens kommunistparti står nu helt självständigt gentemot det centralstyrda kommunistpartiet i Sovjetunionen. Vid den extra inkallade kommunistpartikongressen i Litauens huvudstad Vilnius röstade 850 av de nästan exakt 1000 delegaterna för den så kallade självständighetsdeklarationen som Litauens kommunistpartichef Algirdas Brazauskas tidigare föreslagit. Det här är ett historiskt steg eftersom republikens kommunistparti därmed avsäger sig att följa det centrala och Moskvastyrda partiets beslut i framtiden. Litauens kommunistparti är det första av de 15 republikernas kommunistpartier som tar ett sådant steg. Tidigare har sovjetledaren Mikhail Gorbachev varnat för att en brytning med Moskva kan betyda slutet för perestrojken. Men varken hot, möten med det litauiska kommunistpartiet eller vädjan har hjälpt. Ska Litauens kommunistparti klara av de lokala valen som ska hållas i februari måste partiet ändra sin status och förbättra sitt anseende. Det här är...